kyrkan. Ja, vi vet ju hur det är runt påsk, att en del reser bort och andra har besök och man riskerar att missa själva påskbudskapet. Så därför började vi ju prata om påsk förra söndagen. Det är ungefär som man har advent före jul, så har vi några söndagar påsk innan det verkligen blir påsk. Så idag ska det också handla om påsk. Och idag så ska det handla om varför Jesus måste dö på korset. Och då tänkte jag börja med att visa en bild på Maximilian Kolbe. Ska vi se om han kommer här. Han har hängt upp sig. Ja, vi kan vänta på Maximilian. Det är en fin bild. Jag kan börja. Kommer han så kommer han. Ja. Maximilian Kolbe var en katolsk präst i Polen. Och 1941 så blev han tillfångatagen därför att han gömde judar i sitt hem. Och han blev förvisad till Auschwitz. Och när han var där i koncentrationslägret så hände det sig en dag att en fånge lyckades rymma. Och det blev ju stor uppståndelse om man behöver statuera ett exempel för att inte någon mer fånge ska försöka rymma. Så man bestämmer helt enkelt att 10 stycken fångar slumpvis ska förvisas till en jordkällare där de ska få dö svältdöden. Så man ställer upp en massa människor och så plockar man ut 10 stycken. En av dem som plockas ut, han heter Francis. Och han får fullständigt panik när han hör detta. Och han bara ropar nej. Jag har ju fru och barn, ska jag aldrig mer få träffa dem igen? Då stiger en liten oansenlig äldre man fram. Maximilian Kolbe. Och så säger han så här. Jag är gammal. Jag har ingen familj. Jag kan ta hans plats om det är okej. Och det är okej. Så Maximilian Kolbe och 9 andra människor förvisas till den här jordkällaren utan mat och vatten. Och där kan vakterna höra under dagarna hur Maximilian leder dem i sång, i bön, i uppmuntran. Och så småningom så tystnar rösterna och alla är döda. Francis, han levde vidare. Han återförenades med sin familj. När kriget var slut så fick han frihet. Han ägnade sitt liv åt att berätta om vad Maximilian hade gjort för honom. Åt att berätta, tänk, det fanns en man i lägret som dog för att jag skulle bli fri. Han dog i mitt ställe, vi bytte plats. Detta berättade han om och så småningom så blev också Maximilian helgonförklarad. Och allt det här är sant och på riktigt och du kan googla på det. Ja, men inte nu. Nej, inte nu. Det kan du ta sen. När vi talar om påsken så tänker jag att du som är en van kyrkobesökare, du har säkert redan sett parallellerna. Och för dig som inte är så van kyrkobesökare så ska jag försöka förklara för dig varför Jesus dör på korset. Nu kommer Anders. Ja, jag ska väl inte be dig rota i min handväska. Det är lugnt. Det går bra utan det där också. Det funkar ändå. Det är inga problem. Men nu ska jag säga det viktiga. Att Maximilian, han dog för att en person skulle få leva. När Jesus dör på korset så dör han för att en hel mänsklighet ska få frihet och ska få liv. Alla som har funnits, alla som kommer att födas, du och jag, de vi känner, de vi inte känner. Han dör för en hel mänsklighet. Han byter plats med en hel mänsklighet. I Johannes 3:16, den här välkända bibelversen, så står det att så älskar Gud världen att han gav den sin son för att var en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Kören här, vad fint ni sjöng. Superfint. De sjöng ju om en villkorslös kärlek. En villkorslös kärlek, det är en kärlek som inte kräver någonting. Som inte har några som helst förbehåll. Som är likadan oavsett, som inte förändras. Som inte kan upphöra, som inte tar slut. Den är villkorslös. Sådan är Guds kärlek till dig. Den är villkorslös. Det finns inget du kan göra för att Gud ska älska dig mer. Och det finns inget du kan göra för att han ska älska dig mindre. Hans kärlek är på max hela tiden. Han älskar dig därför att Gud är kärlek och Gud kan bara älska. Han kan bara älska lika mycket alla de människorna som han har skapat. Därför är hans kärlek villkorslös. Och det där är ju lite svårt att hänga med i. Vi lever i ett prestationssamhälle. Vi värderas hela tiden efter vad vi gör och vad vi inte gör. På jobb och i skola, överallt. Så det är lite svårt att ta in det där att det finns inget jag kan göra för att Gud ska älska mig mer. Och det finns inget jag kan göra som gör att han älskar mig mindre. Jag vet inte om jag har visat de här båda sedlarna förut. Jag gör det ibland. Det här är en 50-lapp. Och det här är också en 50-lapp. Ja. Den här är ju ganska använd. Och man kan ju fundera på vad den har varit med om i livet. Vad har den för historia? Kanske har legat i någon ficka tillsammans med någon snorig näsduk. Eller kanske är något barn som har kräkts på den. Eller den har legat i någon rännsten, vad vet inte jag. Men den har ju varit med om en del. Det är ju tydligt, det finns en historia här som inte är så enkel. Den här är rätt fin. Den har suttit fast i någon sedelklämma i någon liten kavajficka någonstans och haft ett ganska behagligt liv. Vilken är mest värdefull av de här båda sedlarna då? Ja, vi vet allihopa att de har exakt samma värde. Det finns ett vattenstämpel på dem. Jag kan gå till affären och köpa exakt samma saker för båda sedlarna. Alltså, bakgrunden spelar ingen roll. Och när Gud säger att han älskar oss villkorslöst, lika mycket, så betyder det att våran bakgrund spelar ingen roll. En del av oss har ett ganska tufft förflutet. Det finns ett bagage som är ganska besvärligt. Och andra har lite mer seglat fram genom livet. Och jag vet inte vilken skara du hör till. De flesta av oss hör väl till båda skadorna. Men det finns som en vattenstämpel, som en stämpel på våra liv som säger att vi är värdefulla för att vi är människor. För att vi är skapare av Gud, för att vi kommer från Gud. Och därför så har vi ett värde. Du är värdefull för Gud. Och du är viktig för Gud. Du betyder mycket. Väldigt mycket. För Gud. Vi håller på med en anställningsprocess nu i församlingen. Josef ska ju sluta och det finns ju en annons ute och sådär. Alltså, den är ju inte villkorslös. Här kan man ju inte komma och säga, ja men jag skulle vara ungdomsledare här men nej, jag tänker inte jobba några fredagar. Nej, det går inte. Och ungdomar, nej, det tycker jag är jobbiga människor, de vill jag inte ha med att göra. Och förresten vet jag inte om jag tror heller. Alltså det finns ju lite villkor med. Det finns villkor med i de flesta sammanhang. Men Gud har inget villkor med för att älska dig. Det finns förhoppningar för ditt liv. Det finns goda planer för ditt liv. Det finns mycket i Bibeln som du kan hitta om hur han önskar att du ska leva ditt liv. Men det är inget villkor för att han ska älska dig. För kärleken är villkorslös. Mm. Hur går det? Ja, men titta. Tack Anders. Bra jobbat. Bibeln använder en mängd bilder för att förklara vad Jesus gör på korset. En av dem är slavmarknaden. Och då ska jag läsa ett par bibelverser som handlar om... Alltså det finns ord som anknyter till slavmarknaden. Den ena är från Romarbrevet och den andra är från Uppenbarelseboken. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, till du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Friköpt av Jesus. Köpt med Jesu blod. Alltså bakgrunden det är ju då slavmarknaden i Romarriket. Om man hamnade i ekonomisk knipa, om man hade skulder som man inte kunde betala, så var liksom sista utvägen att sälja sig själv på slavmarknaden. Kunde man bli köpt av en slavherre som då betalade en skulder, och istället så var man slav hos honom hela livet. Mm. Det fanns ett sätt att komma ur slaveriet. Det var inte så vanligt. Men det fanns en möjlighet att någon i en släkt, någon god vän skulle kunna samla ihop så mycket pengar att han kunde gå till slavägaren och säga: jag vill friköpa honom. Och slavägaren kunde sätta ett oerhört högt pris. Han kunde neka hela affären. Men det fanns en liten gnutta hopp. Tänk om det finns någon som är beredd att betala priset för min frihet. Finns det slavmarknader idag? Ja, det är klart att det gör. Finns ju över hela vår värld. Man kan väl säga att det finns slavmarknader i Sverige också. Människohandeln som pågår, det är väl ett väldigt konkret exempel på slavmarknad. Man kan väl tänka på kvinnor ifrån fattiga länder som mer eller mindre importeras hit för att leva som prostituerade. Inte för att tjäna en enda krona själv, utan bara för att göra en slavägare fri. Så visst finns det slaveri. Då säger Bibeln att vi alla sitter fast i synden. Att vi är syndens slavar. Att alla har syndat. Att synden har ett grepp om vårt liv. Att det är synden som gör att jag ibland gör det jag inte vill. Och jag inte gör det jag vill. Jag säger det jag inte vill säga. Jag säger inte det jag vill säga. Ett slaveri. En bundenhet. Då kan man ju alltid tänka: nej men jag är ju rätt så hyfsad person. Ja. Och jag tänker att vi allihopa här är rätt så hyfsade personer. Känner ju många av er. Ni är ju fantastiska personer. Inte bara hyfsade, ni är ju jättebra. Men nog finns det hos oss alla det där: jag gör inte det jag vill. Jag gör det jag inte vill. Syndens makt och syndens slaveri. Till mänsklighetens stora slavmarknad så kommer då Jesus och så säger han: jag köper dem. Jag köper dem allihop. Jag tar dem allesammans. Och då kanske någon säger: men hallå, ska du ha de där som är så tilltufsade? De där som är så fula, vad ska du ha för nytta av dem? Det bryr jag mig inte om, jag tar dem allihop. Allihop, jag köper dem, jag betalar med mitt blod. Jag vill att de ska vara fria. Men vad ska du ha så många människor till? Vad ska du ha dem till? Vilken nytta ska de vara till? De behöver inte vara till någon nytta. De är ju människor som jag älskar med villkorslös kärlek. Jag ska bara köpa dem fria. Det är det Jesus gör på korset. Betalningen är hans blod. Han köper oss fria. Likaväl som Gud är kärlek så är Gud helig. Och det sjöng också kören om. Gud är helig. Han är inte lite av varje. Inte 25% helig och 75% kärlek eller tvärtom. Han är 100% kärlek och han är 100% helig hela tiden. Helig, det betyder att vara avskild. Att vara som fridlyst. Blåsipporna på Brunstorpsberget som börjar komma nu. De är fridlysta. Rör dem inte. Ta dem inte. Gud är helig och man kan inte komma nära Gud som en syndig människa. Därför att Gud är helig och kan inte beblanda sig med någonting som är ont eller falskt. Man kan ju läsa skapelseberättelsen om hur Gud i början gick omkring tillsammans med Adam och Eva. Och det var så förtroendefullt. Det var så gott och nära. Men när synden kommer så bryts gemenskapen och den där distansen skapas igen. Kan du se dilemmat här? Gud älskar villkorslöst alla. Han vill ha alla nära. Men det går inte för syndens skull. För synden är i vägen. Och hur kan man förena villkorslös kärlek med total helighet? Vem kan ta bort synden? Vem kan betala det priset? Vem kan ordna det här dilemmat? Vem kan? Gud själv kan det. Han är den enda. Han kommer till oss i Jesus Kristus. Jesus dör på korset. Jesus bär vår synd. Han betalar med sitt blod för att ge oss frihet. För att ge oss en väg till Fadern. För att vi ska få vara nära. Riktigt nära. Så löser Gud situationen. Likaväl som Maximilian Kolbe tar ett kliv fram och säger vi byter plats. Så är det precis det Gud gör. Han tar ett steg och säger vi byter plats. Du får frihet och jag tar straffet. Så här står det i Bibeln. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och Paulus fortsätter på samma tema och säger, nu däremot, när vi har blivit fria från synden men är slavar under Gud, blir frukten i skördar helighet och till slut evigt liv. Synden regerar inte längre i vårt liv. Synden är en usel slavägare. Nu har vi bjudit in Jesus som är en fantastisk herre att följa istället. Åter till Francis och Maximilian. Francis ägnade sitt liv åt att berätta om Maximilian. Och jag tror att vi förstår honom allesammans. Hur han gång på gång ville berätta den där historien. Om när ångesten bara knöt sig inom honom. Och han tänkte nu är det slut. Att det är en person som kliver fram och säger. Kan jag få ta hans plats? Jag förstår att den berättelsen gick. Bland alla släktingar. Bland alla grannar. Bland alla han kände. Vet du vad som hände när jag var i Auschwitz? En person bytte plats med mig. Han dog och jag fick leva. Kan du förstå hur han kunde göra det? Kan du förstå hur han kunde bry sig så mycket om mig? Att han bytte plats med mig. För mig är det också så viktigt att få berätta om vad Jesus Kristus har gjort på korset för dig och mig. Och nu har jag försökt Och det är möjligt att jag inte alls har nått fram. Och då är det hoppfullt att det kommer en påsk. Och du kan gå på många gudstjänster du vill i påsk. Och då kan du få höra budskapet om korset från en annan vinkel. Från ett annat synsätt. För budskapet om korset är så rikt. Det är så stort. Det finns så många bilder. Nu tog jag en. Jag tog den om slavmarknaden. Det finns så många andra. Men det här var en liten, liten gnutta om vad Jesus gör på korset. Och nu ska vi alldeles strax fira nattvard. Det är ju då vi minns. Det är då vi minns att Jesus dör för oss. Och då får du komma. Och då får du minnas att du är villkorslöst älskad. Villkorslöst älskad. Och att det finns en som har bytt plats med dig så att du kan få leva. Nu ber vi tillsammans. Herre, jag vill tacka dig för allt det som du har gjort för oss. Tacka dig att du inte skonade dig själv. Du utblottade dig själv för att vi skulle få leva. För att vi skulle få frihet. För att vi skulle få vara nära dig. Tack Jesus. Vi vill tacka dig alltid för detta. Vi vill aldrig glömma vad du har gjort för oss. Vi vill komma ihåg det. Vi vill prisa dig för det. Vi vill lovsjunga dig för detta. Tack Jesus. Amen.